Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och här har jag en person som, ja, det ska bli väldigt spännande att prata med. Välkommen Margareta Bergli. Uttalas...
Bergli.
Bergli. Är det norskt namn?
Det är norskt namn.
Alltså norskt namn.
Min man är kvartsnorman.
Aha. Bergli, ja just det. Det är ja. Lie är vanligt
ja,
på norska.
Men ibland får man säga Bergli så att folk ska kunna stava rätt.
Det är rätt. Ja, och vi ska prata egentligen om någonting som är kanske liksom väldigt många människor har koll på, nämligen förintelsen. Men du kommer att berätta om en utställning på museet om förintelserna som handlar om Sinti och romerna. Och någonting som heter Oberättat. Men innan vi ska prata om det, då måste du presentera dig lite. Vem är Margareta Bergli, förutom att hon har en norsk man?
Ja.
Är du född i Tyresö?
Nej, jag är född i Bromma och växte upp i Ålsten.
Jaha. Mm.
Och 1966 flyttade vi till mormor och morfars gamla hus på Fornudden.
Var det sommarstugeområde då?
Ja, det var det.
Bodde
det...
de där permanent? Eller...
Nej, ingen hade bott i huset länge.
Nej.
Så vi flyttade in i det som det var när mormor och morfar lämnade.
Jaha, hur stort var huset då?
Ja, det var 90 kvadrat. Det var inte så stort.
Nej.
Det var...
Men Fornudden, redan då fanns det några fina hus, va? För Fornudden var ju ändå med all sjönära som det har varit, så har det varit... det fanns ju permanenthus där.
Det fanns några, det var inte många.
Det var inte många.
Och det området vi flyttade till, där bodde det många kooperatörer.
Aha.
Mammas morbror var Albin Johansson som var en legendarisk chef för KF.
Aha.
Och han fixade nog det här, för hjälpte morfar med det. Som grannar hade chefen för Kronlaxen bott. Upp på gatan bodde, hade lummachefen.
Aha.
Han hade ju två tomter.
Okej.
Ja.
Så det, och vilken gata pratar, alltså vilken...
Poppelvägen.
Poppelvägen,
ja.
Ja. Och om du beskriver det för alla som inte kan Trollbäcken ordentligt. Om man åker till Alléplan, som är nu heter Trollbäcken centrum.
Så tar man 819
ja.
Och stiger av i Poppelvägen och går vägen rakt upp. En liten bit upp där.
Ja. Och nu är det väldigt, väldigt fint i Fornudden. Jag tycker att Fornudsparken har blivit otroligt vacker.
Mm-hmm.
Ja, för vi bodde på Gärdesvägen en gång i tiden.
Mm-hmm.
Och då hade vi en ful utsikt ut mot lite vass.
Mm-hmm. Ja.
Men nu är det ju jättefint ordnat.
Ja, det är jättefint.
Ja. Mm. Men du jobbade, jag läste, för det var nämligen så här att Anita Mattsson, vårt kommunalråd, skickade en lång grej till mig och sa: du måste intervjua Margareta Bergli, sa hon. Och sen läste jag i det här du skickat till henne att du hade varit med när det gamla kommunalhuset via Alléplan fanns.
Mm. Och det var där jag började med, via Alléplan började jag med senarundervisning 1969.
Ja.
Och Tyresö kommun kan berömmas av att vara den första kommun som ordnar senare undervisning för utomnordiska senare.
Precis så.
Och det var tack vare att det var en socialassistent, som man sa på den tiden, Per-Olof Bengtsson.
Just det.
Som kände Katarina och Rosa.
Taikon.
Och därför drog de igång det här.
Och Katarina Taikon på den tiden var ju extremt känd.
Ja.
Hon var ju liksom omfamnad av alla och tog upp den här frågan. Och det hette ju senare då, nu kallas det romer. Man vet inte om man får säga senare längre. Det finns ju ord som plötsligt blir förbjudna.
Nu vet jag ju att det finns olika grupper. Alla är inte romer.
Nej, okej. Okay. Mm. Men och Katarina Taikon, hon bodde ju på Bollmoravägen.
Mm. När jag kom in så bodde hon på Henriksdalsringen.
Aha.
Och, men Rosa bodde kvar.
Här i Tyresö?
Ja, och jag träffade henne mycket.
Ja, för jag flyttade hit 64, så sen gick vi i skolan med Katarinas barn, eller hennes son gick i någon... Ja, men hon var ju stor, Katarina Taikon, oh, ja. I och med att hon har skrivit de här Katitzeböckerna, ja. Och som blev rätt uppmärksammade. Mm. Och vad jag vet så hade vi senarläger, vad man kallar för någonting. De fanns i, bland annat i Flaten, badet, hade de slagit läger, tror jag.
Stobäck, sa senarna.
Vad heter du, sa du?
Stobäck.
Vad är det för någonting?
Ekstubben.
Ekstubben. Ja. Ja. Så du, men hur kom det sig, var du lärare från början?
Nej, det var jag inte. Jag har jobbat mig. Ja. Jag har jobbat upp mig som lärare. Ja. Jag har gått den långa vägen.
Gått den långa vägen. Ja. Men hur kom det sig att du då...
De ringde från... Eller jag vet inte om jag sökte jobb i kommunen. Mm. Och jag blev erbjuden senarundervisning. Aha. Så gick det till.
Ja. För det var väl så att i och med att de var flyttade hela tiden, de här romna senarna, så var det svårt att få dem att gå i skola.
Det här var de utomnordiska. Mm. Och de bodde, en grupp bodde nere i Trollbäcken, precis där Skogsängsvägen passerar.
Aha.
I det huset. Aha. Där bodde, och det var en grupp som hette, som kom hit med Tabor-ensemblen, som uppträdde på Södra Teatern bland annat.
Aha.
De kom från Polen.
Aha.
De hoppade av. Den stora primadonnan där var Maruska.
Okay.
Och den gruppen kom. Men också att jag fick en grupp ända från Jakobsberg.
Så du fick ett helt gäng med barn i olika åldrar då?
Nej, det är vuxna.
Det var vuxna?
Det är vuxna.
Aha.
Vuxna senare.
Jag trodde det var barn du skulle utbilda.
Nej, det var vuxna.
Aha. För det har ju varit svårt i och med att de flyttat på sig hela tiden, att få deras barn att gå i skola. Eller det var så då i alla fall.
Ja, den här gruppen fick ju stanna. De hade fått stanna. Men de började med. Och sen under våren det året så kom... Helt plötsligt kom en stor grupp till Ekstubben.
Mm.
Och det var, de hette också Kvick.
Mm.
Precis som de som jag undervisar redan. Och det var släktingar på något sätt.
Mm.
Och de bad att jag skulle, de behövde hjälp. Och jag satt igång och jobbade och jag tolkade. Jag kunde franska på den tiden, så jag kunde tolka från franska. Och,
de talade franska?
Ja.
Ja, de andra talade tyska? Eller vilket språk talade? De har ju sitt eget språk.
De var ju från Polen. Ja. En grupp var från Polen och en annan från Frankrike.
Ja. Men när du säger att du undervisar dem, vad var det? Kunde de läsa eller hur funkar det?
Det var blandat och det var lite si och så med närvaron också. Så att det var ju inte det lättaste.
Nej, men hur, du som då var ung, för du var ung på den tiden, eller hur?
Ja.
För du är född 1942.
Ja.
Och vilket år pratar vi om alltså?
69.
Ja. Då var du 27 år.
Ja.
Ja. Och vad utbildade de i? Vad tog ni böcker och läste högt?
Ja, det fick vi hitta på lite.
Ja.
Så alltså, det var lite olika vad vi gick igenom.
Ja. Och då satt du i det gamla kommunhuset i Trollbäcken.
Och där var det faktiskt två grupper. En grupp med finska zigenare som Yvonne Ledel hade.
Just Yvonne Ledel som sen var gift med Ralf Ledel, moderat.
Mm. Just det. Och hon hade den andra.
Aha. Så ni fick alltså möjlighet att använda den här, det gamla kommunalhuset. Och det låg väl ungefär där färgaffären vid Trollbäcken centrum låg. Ungefär där låg huset, va?
Just det.
Ja.
Just det. Ja. Där var vi i källaren.
I källaren.
Och det luktade olja där.
Men hur var det då att jobba? Du som då var en ung... Hade du fått barn då, eller?
Vårt första barn föddes 68.
Okej.
Okay. Och... Det var för mig var otroligt spännande. Det var ju första gången jag kontakt med en så främmande kultur.
Ja.
Så att, och jag var väldigt, väldigt engagerad. Och vi köpte mycket litteratur. Samtidigt läste min man sanskrit.
Aha.
Så han var ju väldigt intresserad av romanes. Så vi skaffade ju väldigt mycket litteratur på den sidan.
Ja, för att, är det så att romerna kommer, alltså det här indisk, vet du, de har något slags connection?
Ja, språkforskare vill kunna se språket att de kommer ursprungligen från Indien.
Aha. Mm. Och hur länge höll du på med det här då?
Det höll jag på med ända tills, våren 70, för att i augusti sen så skulle vi resa till Nepal.
Jaha, Nepal. Ja. Det måste vi ha ett eget program om.
Ja.
Fattar att det är spännande resa. Men när du jobbade med romerna eller senarna då här i Tyresö, hade du kontakt både med Rosa Taikon och Katarina Taikon? Ja, de var engagerade i de här alltså, rättigheterna för sina...
Ja. Och samtidigt, det fanns ju ingen annanstans. De hade hade undervisning i Årsta gamla skola för svenska vuxna zigenare. Och därför åkte jag dit på lärarmöten.
Aha. Men hur försörjde många av dem sig? De hade ju ofta ganska praktiska yrken, va? En gång i tiden. Så jag vet, mina föräldrar när de pratar om... Min mamma kom från Värmland från början, eller ja, därifrån. Och min pappa kommer från Norrland. Då fanns det väldigt många som åkte omkring och sålde. Alltså slipa knivar, skodde hästar. Mm, mm. Man hade hantverk. För det var ju det som Rosa Taikon fortsatte med. Hon blev ju silversmed.
Ja, men Kalderash var ju kopparsmeder från början.
De var kopparsmeder?
Ja.
Aha.
Så de hade, men att de arbetade ju inte. De hade ju inget arbete.
Men hur försörjde de sig då?
De fick väl hjälp av kommunen.
De fick hjälp av kommunen. Ja. Mm. Ja.
Men sen på våren så kom alltså en stor grupp till Ekstubben.
Mm.
Och jag var där ofta och tolkade. Jag var ju aldrig hemma. En gång när jag var borta så hörde min man mig plötsligt på radion när jag tolkade.
Aha.
Och berättade för vår lilla dotter: där är mamma. Ja, så att det blev ett stort engagemang.
Ja, förstår det.
Och samtidigt så fick jag ett brev från Tyskland från en kvinna som min syster kände. Och hon satt i kontakt med mig eftersom jag kände Rosa, Katarina och Rosa.
Mm.
Och ville ha hjälp med att med en senare, tysk senare som satt i fängelse, som hade främlingspass. Mm. Så han inte skulle få stanna i Tyskland när han släpptes ut.
Främlingspass. Mm. Och han hade väl inget... Vad var hans liksom hemland då? Hade han något hemland?
Nej, det var Tyskland.
Ja, det var Tyskland. Och han fick
men
inte
han var tysk zigenare. Ja. Och de tyska zigenarna kallas för Sinti.
Är det därför det heter Sinti?
Ja.
Aha, så det är ingen liksom etnisk grupp, utan det är mer var man kommer ifrån då, vilket land eller... Eller är det... Vet man sånt?
Jag vet inte. Man får inte så mycket uppgifter om Sinti.
Nej.
Men han hävdade hela tiden att han var Sinti. Precis som Django Reinhardt, den kände jazz-gitarristen.
Aha. Så du, utan att veta någonting om honom, du visste att han satt i fängelse i Tyskland, svarade då ja på ett brev och tog emot en ung man?
Nej, det gick inte direkt så.
Nej.
Ville att Katarina skulle hjälpa till.
Aha.
Och
han hette
Eugen Friedrich.
Just det. Eugen stavas det.
Ja. Han var född 35.
Ja.
Men jag tyckte ju inte Katarina gjorde någonting. Jag var ju ung och entusiastisk och ville att saker skulle hända fort.
Ja.
Så att jag skrev till Eugen att jag fixar det här. Och jag fick hjälp av Katarina. Fick hjälp med att ta kontakt med en advokat som hjälpte zigenarna på den tiden.
Vilken advokat var det?
Han hette Torbrandt.
Jaha, okej. Okay. För det var många, det var ju många som engagerade sig just tack vare Katarina. Och framförallt Katarina Taikons arbete. För hon stod och höll tal bredvid Olof Palme på Sergels torg. Och intervjuade sitt tv-program. Ja. Hon var ju väldigt vacker också. Så hon gick ju väldigt bra genom rutan.
Oh ja.
Alltså att hon lyckas ju liksom också skapa... Vad ska man säga? Solidaritet, som det ordet hette en gång i tiden.
Ja.
Man brydde sig om de här människorna som kom
verkligen
hit. Ja. Mm. Så han kom hit?
Ja, det dröjde ju ett tag.
Ja.
Vi brevväxlade och jag tog kontakt med Bertil Torbrandt. Och han berättade hur han skulle... Det gällde ju att han skulle få upp oss till stånd.
Mm.
Det var det ju första.
Mm.
Så att, och han sa att han behövde någonstans att bo. Han skulle få bo hos oss. Och han behövde vara inskriven på en skola.
Aha, okej. Okay.
Mm. Och det, där hade vi kontakt, där vi hade Katarina kontakt med Birkagårds folkhögskola.
Ja, för det var folkhögskola också som engagerade sig.
Ja, så att där var jag, fick jag honom inskriven. Mm. Och dessutom så behövde han ha ekonomi. På den tiden hade vi ju inga pengar alls.
Nej.
Så att jag ringde runt och tiggde. Jag ringde till Sara Lidman.
Ja, det gjorde så. Ja.
Och hon sa att jag kan inte hjälpa dig nu. Men om du ringer till Folke Isakssons hustru så kanske hon kan hjälpa dig.
Jaha, det gjorde så.
Och jag ringde och pratade med henne ett tag. Hon sa att hon kunde, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, 500 eller 700 per månad.
Jaha, att hon du kunde få en folk som liksom såg till att det blev en månadsinkomst.
Jag behövde ha pengar.
Ja.
Och,
men du kände ju inte honom. Du gjorde det ändå?
Ja. Jag litar på Birgitta Wolf.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Som hade haft kontakt. Jag hade haft lång kontakt med honom. Och ansåg att han behövde hjälpas.
Men vad satt han inne i fängelse för?
Misshandel.
Misshandel, ja.
5 år.
5 år. Mm.
Strafanstalt in värld.
Allting låter värre på tyska tycker jag.
Ja, det gör ju det. Ja. Och så ringde jag till Ville Moberg och pratade.
Jaha, ja, han var också väldigt
engagerad. Han var väldigt engagerad och vi gick i demonstration tillsammans.
Gjorde ni det? Ja. För det var så då. Det här är slutet av 60-talet, början av 70-talet. Människor var väldigt engagerade.
Ja. Mm. Det var så att jag ringde, berättade om det här. Och vi pratade jättelänge. Och jag tyckte han var lite gaggig. Men ett par dagar efter så kom det 2000.
Ja, det är fantastiskt.
Det var ju mycket pengar. Och det här bara att jag kunde ringa upp. Inga papper, ingenting.
Nej.
Utan de hjälpte till.
Ja, och sen så, på den tiden var det telefonkatalog. Alla vi stod i telefonkatalogen. Och ville man träffa en politiker gick man bara upp till riksdagshuset. Eller vad,
ja.
Och det fanns inga vakter. Man kunde träffa prominenta personer utan problem och man kunde ringa dem.
Ja visst, och det gjorde jag.
Ja.
En gång så talade jag både med inrikesministern och försvarsministern personligen.
Ja, jag vet, man kunde göra det. Ja, det förstår inte folk idag. Nej. Jaha, men så kom man då till Sverige.
Ja. En mörk novemberkväll.
Mm.
Så mötte vi honom på centralen.
Han hade tagit tåget upp.
Ja.
Mm.
Han kom med hade en gammal kappsäck. Eller sån här gammaldags resväska.
Mm.
Med ett handtag bara.
Mm.
I den hade han sina gamla kläder. Som vi brände dagen efter.
Ni brände dem? Ja.
Brände dem.
De var så gamla.
De var så slitna. Han hade fått pengar när han skulle komma ut från fängelset.
Aha.
Och för dem köpte han en ny kostym så att han skulle vara fin när han kom till Sverige.
Mm. Och han bodde i er familj i 7 månader.
Ja.
Och då hade ni ett litet barn.
Ja, ett år.
Ett år,
ett
ja.
Litet hus.
Ett litet hus.
Han fick bo på min mans arbetsrum.
Ja. Och ni lärde känna honom och han berättade sin historia.
Ja, hans historia, det är en väldigt tragisk historia.
Ja.
Det är därför jag var så glad att jag fick berätta den på museet.
Ja, museet som heter, ja, museet om förintelsen egentligen,
ja.
Va?
Mm. Och det ligger, det är många som inte känner till det, för det är ett ganska nytt museum. Man blandar ihop det med det som ligger i Gamla stan, som heter Levande historia.
Just det, finns en sån
för de har ju haft också utställning om romerna.
Mm.
Men det här är tämligen nytt och det ligger fortfarande i Bonnierhuset. Dörr i dörr med ingång till Bonniers konsthall.
Aha.
Ligger det.
Mm. Och nu heter utställningen
Oberättat,
just
och
det.
Och det är ju så att scenernas historia, man berättar ju aldrig om att 2/3 av Europas scenare mördades under andra världskriget.
Nej.
Det var ju oberättat så länge.
Ja, och det beror väl också på att De har inte samma skriftspråk, böcker. Alltså, det är också, om man då säger, det judiska folket är ett av de mest belästa folken i hela världen. De är duktiga på att skriva och efter andra världskriget så var de också duktiga på att berätta om vad som hände just judarna. Medan romerna har ju inte varit ett de är också ett av de folk som har muntliga traditioner istället för skriftliga traditioner.
Det.
Och det har gjort att vi andra, om man inte heter Margareta och har dem 7 månader i sitt hus, vet så mycket om deras liv.
Mm. Men
vad hände med
hans historia är ju är väldigt tragisk.
Ja.
När han föddes av väldigt unga föräldrar, så han satt sig fosterfamilj. De älskar ju det här lilla barnet.
Var det också romer eller senare?
Nej,
det var vanliga tyskar.
Det var arier.
Arier.
Och de älskade honom och ville adoptera honom.
Ja.
Men raslagarna fanns.
Det fanns raslagar just på 30-talet, ja.
Mm. Ja. Mm. Och,
han var mörk dessutom. Han var inte mörk.
Nej,
så jag såg
det
foton
var
på
väl
honom.
Inte speciellt.
Nej, okej.
Okay. Men han fick inte adopteras, utan istället så hämtades han en kväll av Gestapo.
Oj.
Han var 7 år.
7 år?
Och satts i koncentrationsläger.
Aha. Vilket koncentrationsläger?
Theresienstadt.
Okej.
Okay. Och där satt han, alltså från han var 7 till 10 år. När han var 10 år var kriget slut. Han öppnade portarna till koncentrationsläger. Och det var ju väldigt mycket föräldralösa barn.
Vad hände med dem?
De slöt sig i grupper. Och efter kriget fanns ju massor med vapen. Mm. Så de här små barnen, de var mellan 10 och 15 år i de här grupperna. De var ju starkt beväpnade.
Och det var ju svält i Tyskland efter andra världskriget. Ja. Det låg ju i ruiner.
Ja, visst.
Det var ju inte hjälpsändningarna som gick dit i början. Utan det var ju det finns ju många berättelser om hur folk åt råttor. Alltså man hade ingen mat.
Nej. Och de kunde han berätta just. Han satt varje kväll när han kom till oss. Och berätta och berätta och berätta.
Mm.
Om hur de, inte så mycket om tiden i koncentrationsläger.
Mm.
Men just när han var ute. De kunde terrorisera en hel by för att få mat.
Mm.
Av honom lärde jag mig att laga borst. Han beskrev hur de gjorde det.
Rödbetssoppa?
Ja, dikes.
Okay.
Ja, han berättade mycket fruktansvärda saker om tiden.
Han var med om alldeles för mycket fruktansvärda saker.
Ja.
Men var inte det också så hela Tyskland efter, alltså det var ju så fattigt.
Ja.
För det jag har hört, min far har intervjuat många som kom hit efter kriget. Ja. Väldigt många unga flickor åkte till Sverige och blev hembiträden.
Ja. Ja. Och, det vet jag mina mostrar hade.
Ja, tyska hembiträden. Ja. Och de sen när de började berätta om varför, då hade de ju svultit så mycket så de bara gav sig iväg utan att kunna språk eller någonting. För det var ju, alltså, och de var ju så väldigt hatade efter, alltså alla tyskar var ju hatade efter kriget. Ja. Så de hade ju heller inte så lätt heller att vara vanlig tysk heller efter kriget.
Jag hade en gång en elev, hon vågade aldrig berätta att hon kom från Tyskland.
Nej, precis så var det. Mm. För vi blev så, ungefär som vi nu ser på ryssar, ungefär som att det är enskilda personers fel att det är krig.
Mm.
Så att vi människor är ju väldigt konstiga att vi dömer ut även de som inte är ansvariga. Ja. Ja. Ha, så han berättade om det. Jag läste också att han skrev en bok.
Ja, han skrev en bok som heter Fostrad till förbrytare.
Ja.
Och det skrev han, där berättade han om det.
Mm.
Om sitt liv som huligan.
Huligan alltså. Ja.
Och den tillägnade han oss.
Aha.
Och det var så museet hittade fram till oss.
Aha.
Och skrev och ville ha kontakt.
Fantastiskt. Men han bodde hos er i 7 månader. Fick han gick i skola. Hade han gått i skola innan? Kunde han läsa?
Ja, det var så att han befann sig i Östtyskland. Och där samlade de upp barn så småningom. Och hade någon uppfostringsanstalt nästan.
Han kunde inte gå tillbaka till sina föräldrar som han hade haft, nej, fosterföräldrar?
Nej, det kunde han inte. Det gick inte. Utan han satt där och den tiden var inte lätt.
Nej, folk var inte snälla mot barn då heller.
Nej, det var de inte. Han berättade när de här barnen kissade på sig, då fick de stå utanför kylan och hålla upp lakanen så att de skulle torka.
Man förstår vilka grejer.
Men där lärde han sig läsa och skriva, så hans skrivstil är ju väldigt fin. Aha. Han skriver väldigt fint.
Ja. Han lever inte längre, va? Nu.
Han dog för 2 år sedan.
Ja, så han dog för 2 år sedan bara? Så han blev ganska gammal?
Han blev gammal.
Ja.
Trots allt han hade gått igenom. Men hans liv var inte lätt.
Nej. Men du såg ju då till att han fick bo hos er.
Ja.
Att han fick lite inkomst. Fick han gå i skola.
Ja.
Och vad hände efter de här 7 månaderna hos er då?
Då pappa var engagerad i KFUM. I det här studenthotellet i Alvik.
Aha. KFUM alltså. Ja. Det här som är kristna, vet du det? Scouterna.
Ja, just det.
Ja, KFUM. Mm.
Ja, pappa var ju både mamma och pappa var scouter. Och så pappa ordnade ett rum till honom där direkt. Aha. Då som han skulle flytta till. Jag var med honom dit. Jag kände Jörgen så väl under den här tiden.
Mm.
Och kände att han kommer aldrig bo där.
Nej.
Det var ett annat fängelse.
Aha.
Han hade såna hemska erfarenheter.
Men han trivdes bra att bo i din mans arbetsrum i ett lilla hus?
Ja, det gjorde han. Men det var... han var ju mycket äldre än jag.
Ja.
Men han blev ändå som mitt barn. Han lyssnade på mig.
Han hade inte haft någon mamma ju.
Nej. Och men det kunde vara att han sa, men jag vill inte gå till skolan idag.
Mm.
Jag sa, du måste. Så att jag hade en makt över honom, men han var ju svår.
Ja.
Jag vet, nyårsafton det året han kom, så hade han träffat, jag tror att de som var mina elever...
Mm.
Och de hade ju druckit ganska mycket.
Mm.
Han kom hem och grät och grät och grät och ville ringa till sin mamma.
Mm.
Och det gick ju inte.
Nej. Mm.
Så att det var inte så helt lätt. Och jag kände också att vi var för unga att ta det här ansvaret. Och ta emot en så svårt skadad människa.
Ja, traumatiserad på massa olika sätt.
Ja, för han sökte kontakt med mina elever.
Det gick ju inte.
Mm. Han hörde inte hemma där.
Nej, men hade han alkoholproblem sen då?
Nej, han drack en del, men det kommer sen. Inte när han bodde hos oss.
Nej.
Nej, utan det kom sen.
Mm.
Nej, men han sökte en... Han sökte...
Han ville tillhöra?
Ja, det är det jag förresten. Han sökte tillhörighet.
Mm.
Så han tog kontakt med mina elever.
Som var romer också från Tyskland?
Men sen också sökte han sig till den judiska gruppen.
Aha. Och för de var ju också traumatiserade.
Där hörde han inte hemma heller.
Nej.
Han hörde inte, och han hade ju inte något riktigt språk.
Nej.
I och med att han var uppvuxen i Tyskland men hade romades från början.
Och det är olika dialekter. De hör själva vilken dialekt de kommer ifrån.
Och sen kom till Sverige och inte hade språket. Så han hörde inte hemma någonstans.
Nej, hade inte vi Tyrus vet mycket finska senare också?
Jo, men det var ju de som Yvonne undervisade.
Just
några
det.
Stycken.
Ja. Så att det var, de kom jag ihåg mest att de kunde finska.
Ja,
och var aktiva, tror jag, finska pingstkyrkan här i Tyresö.
Ja, de var Det var ju olika. Det fanns en pingstkyrka i Paris också.
Ja. Men, de hade så, liksom olika, ja. Olika grupper som hade olika ja. Värderingar mm. och kultur. Mm. Mm. Men hittade han några andra som var sinti?
Nej, nej. Det fanns ju inte här.
Nej.
Så han fick det väldigt svårt sen.
Mm.
Han gick ju på... Efter vi flyttade så fick han hjälp av Birgitta Wolfs syster, Anna Nyman. Som
vem är Birgitta Wolf?
Berätta. Det här är ju komplicerat.
Ja, ja.
Det var Birgitta Wolf som kontaktade mig.
Var det så det var?
Mm. Och ville ha kontakt med,
mm. okay.
med Katarina.
Var det så det var? Okay.
Och ja. Hon bodde i Tyskland.
Ja, det var hon som fick kontakta från början. Jag kommer inte ihåg bara.
Nej, det
ja. Mycket. Mm. Men sen, vad hände med honom sen då? När han, fick han något jobb?
När han gick i folkhögskola.
Ja.
Och där träffade han en svensk kvinna. Som var ung. De gifte sig. Och trots att han i koncentrationsläger steriliserad.
Mm.
Han hade visat ärren. Man experimenterar ju med senare.
Man experimenterar med många.
Ja, det gjorde man. Mm. Och de får väldigt, väldigt illa i koncentrationsläger.
Mm.
Och ja, de gifte sig och bodde här i Tyresö.
Mm. Och de fick ett barn?
Fick två.
De fick två barn, mm. ja. Men höll förhållandet då?
Det gick väldigt dåligt. Under de här åren, så när vi kom tillbaks från Nepal, något år efter, så ringde han ju ofta när han var full.
Mm.
Och jag åkte ut och hämtade upp honom, tog hand om honom. Och han försökte ta livet av sig så många gånger. Och jag åkte till honom och såg till honom och ringde efter ambulans. Och det var så många gånger.
Så du var liksom hans livlina hela tiden?
Ja.
Mm.
Ända tills den gången hans fru ringde och ville ha hjälp.
För då hade han inte behandlat henne bra?
Och jag kom dit. Och det var första gången jag blev rädd för honom.
Mm.
Förut hade jag haft makten över honom.
Mm.
Men när jag kom dit, det var ett helvete.
Mm.
Kasta saker och yrde i lägenheten och jag var rädd.
Han hade två små barn här också?
Ja.
Mm.
Och sen, då fick jag ta avstånd.
Ja.
Från honom. Det gick inte längre.
Nej. Men hur gick det för honom sen i livet då? Med det här fruktansvärda bagaget?
Så småningom flyttade han till Tyskland igen.
Alltså han gjorde det?
Mm. Och hitta sin grupp.
Ja.
Sin familj.
Sin ursprungliga familj?
Jag vet inte vilka. För Nej. Vi hade ju inte kontakt
Nej.
Då.
Nej.
Och,
men den här boken, när skrev han den då?
Den skrev han när han bodde hos oss.
Alltså han skrev den när han bodde hos er redan då?
Han skrev och skrev. Och han skrev också två artiklar i Folket i Bild Kulturfront som min man hjälpte till att översätta till det svenska.
Så efter att han åkte tillbaka till Tyskland så hade ni inte mycket kontakt?
Det kom ett julkort en jul med en tomte med ögonen som rörde sig.
Ja.
Och så stod det att livet är ingen dans på rosor.
Nej. Nej, hans liv har ju verkligen inte varit det. Men fick han något sätt att försörja sig då? Liksom, kunde han något hantverk? Kunde han någonting?
Nej, men han kunde ju... Han hade ju inget hantverk.
Nej, jag vet. Jag tänkte om man lärde sig något... Och någonting, för att det måste vara svårast, för många av de här romerna kunde ju hantverk. Och kunde
det var tidigare.
Ja. Och han fick inte det. Men hur försörjde han sig då när han kom tillbaka till Tyskland?
Han levde bland andra, andra Sinti där.
Ja, men hur försörjde de sig då?
Det vet inte jag.
Nej.
Men jag berättar inte att, eller hur det var att vi tog av. Jag kände att jag måste ta avstånd från honom.
För du hade ju barn och familj.
Ja, det var ju så att jag sjöng i Tyresökören då.
Ja.
Och jag var på kören och så ringde vår äldsta dotter och sa: Mamma, Eugen är här. Och det hade alltså gått då 10 år. Och de var rädda.
Ja.
Och då åkte jag, då bad jag en man, jag vet min man var på universitetet, att följa med mig.
Mm.
Och när jag kom hem så satt han i soffan och ögonen var alldeles svarta.
Mm.
Och så frågade han oss: vet ni hur krut luktar?
Mm.
Och så berättade han att de en gång hade gjort inbrott i ett lager.
Mm.
När han var i den här hooligan.
Mm. I Tyskland. Ja.
Ja. Och så berättade han att de hade tagit det de trodde var mat och dricka.
Mm.
Men en liten flicka i gruppen drack av en flaska.
Mm.
Och det var syra.
Nej.
Och han var tvungen att skjuta henne.
Usch.
Och då körde vi honom till psykakuten.
När han satt och berättade det här.
Och då blev han intag. Och samtidigt berättade han att han hade en dunk bensin hemma. Han hade tänkt att sätta eld på sig.
Han hade många... Alltså han måste... Och det har man ju fattat nu efter alla de här krigen som är... Att alla de här veteranerna som det kallas i USA till exempel, som har med Irakkrig, Afghanistan, spelar ingen roll vilka krig. Mm. Och även om man har varit dem på den goda sida, och vilken sida det nu är i krig... Efteråt har man varit med om saker man inte kan komma över.
Nej, kan inte. Så att han hade ju tänkt att sätta eld på sig själv.
Ja.
Inte hemma hos sig, utan hos oss.
Oj.
Och det gjorde ju att vi körde honom till psykakuten. Och där blev han intagen på vårdintyg.
Men var han arg på er eller var liksom ni var hans enda?
Vi stod honom så nära och det är ju så att de som står nära, de får ju också ta det svåra.
Ja, precis så.
Och det var det vi fick göra.
Mm.
Och då måste jag ju, för min familj, då hade vi ju 3 barn.
Ja.
Jag kunde ju inte riskera min familj.
Nej.
Och det var därför vi inte kunde träffas mer.
Mm.
Men så var det så att vår äldsta dotter var på fest och träffa Eugens andra dotter.
Jaha.
Och hon hade vickat i skolan här i Tyresö.
Ja, de bodde kvar här i Tyresö, alltså hans barn då. Alltså,
en tog livet av sig.
Oj.
Mm. Den äldsta. Och jag tror att min dotter sa att din pappa bodde ju hemma hos oss.
Mm. Det var hans bästa tid förmodligen, när han kände sig trygg. Han kom till första gången kom han till ett tryggt ställe och var i en riktig familj.
Ja.
Och blev omhändertagen.
Ja.
Ja.
Och... Men det tog 1 år för henne att orka ta kontakt med mig.
Aha.
Under tiden ordnade jag upp allt material jag hade. Alla brev.
Mm-hmm. Alltså till dottern hans?
Då hade
han flyttat tillbaka till Tyskland.
Ja, han var i Tyskland.
Mm. Och dottern var här och undrade om sin pappa.
Det var det att hon hade tänkt att hon skulle vilja göra en film.
Aha. Har du kontakt med dottern fortfarande?
Nej, inte längre.
Vet hon om att det görs en utställning nu?
Ja, då, men det har jag. Jag ordnar ju upp allt material och digitaliserar allting. Alla brev, alla det skrevs ju mycket artiklar om honom.
Ja.
Och jag sparar till, så allt det hade jag digitaliserat.
Mm.
Och också den musik han lyssnar på.
Aha.
Jag vet när jag kom hem från skolan, så ibland så kunde huset dåna av sena musik.
Ja, just det.
Men då visste jag att då mådde han jättedåligt.
Aha.
Och om han var uppåt så kunde det vara från hans östtyska uppfostran.
Aha.
Einheitsfrontlied och solidaritetslied. Och
okay.
Som dånade i huset.
Aha, vad roligt. Ja.
Och allt det hade jag sparat.
Okej. Okay. Det måste vara jättebra för hans... Fick han två barn, sa du?
Ja.
Ja. Så den dotter som lever då, att hon fick någonting bra kvar av sin pappa som hennes mamma förmodligen var ganska rädd för. Mm.
Och men hon hade ju... Det var ju svårt när de bodde hemma.
Jag förstår det.
Så att det var väldigt svårt. Så att, men hon åkte till Tyskland det året och träffade honom.
Mm.
Jag tror att det här var ändå lite chockartat för henne att komma i den miljön.
Mm. Hade hon läst boken? Vet du det?
Jag vet inte om hon gjorde det. Nej. Hon fick den av mig för jag hade köpt in några på bokbörsen.
Jaha.
Så jag hade så jag kunde ge henne också.
Ja, men det måste ju vara bra också. För man behöver ju också speciellt om det är traumatiska saker och man bara vet det läskiga, så vill man ju också höra det bra.
Ja,
och du kan ju beskriva en person som ni ändå tyckte väldigt mycket om under den här perioden han bodde hos er.
Ja.
Så det måste ju vara väldigt positivt.
Den här första julen.
Mm.
Och det kan jag berätta nu. Den första julen så åkte han in till NK. Och han handlade julklappar till oss. Han köpte en vit ribbstickad tröja till mig. Till Per-Arne köpte han en väldigt vacker cigarettändare.
Mm.
Den var stor.
Mm. Som man hade på bordet
förut. Ja visst, som man hade på den tiden. Och till Miranda köpte han en stor gunghäst.
Jaha, inga smågrejer precis.
Nej, så han var ju tvungen att ta taxi. Och jag var ju förbannad på honom när han kom.
Det är klart, sådana pengar hade inte ni.
Nej, vi hade ju inte det. Jag skulle aldrig komma på tanken. Men det är det här. Han hade aldrig haft tidigare.
Nej, han hade pengar och nu tänkte han göra det bästa han kunde av dem. Ge gåvor till er.
Ja, visst. Mm. Och det var ju, när man tänker så var det ju så rörande.
Ja.
Men jag
blev ju galen.
Ja.
Jag vet, men min man gav mig blommor första gången och jag fick höra vad de kostade. Det var hela matkassan.
Ja,
man blir ju ilsken.
Ja, visst blir man det.
Vad ska med de här blommorna till? Kan jag äta dem eller? Vad ska vi köpa mat för? Nej, men det förstår man. Men vad häftigt. Du ser det ändå som en kärleksbetygelse. Du ser att det var någon... Han gjorde det här av kärlek till er.
Ja, men också det här första man kan... Hade pengar.
Ja, fantastiskt.
För han beskrev ju mycket. Och det hör ju också till berättelsen. Vad som hände efter. Just när de drev omkring på vägarna. Att han fick ju ibland någon check utställd. Och då kunde han ändra på och sätta dit en nolla.
Just det.
Så att han skulle få mer pengar.
Ja.
Så fick han fängelse för det.
Ja.
Han gick över gränsen. Och fick fängelse för det.
Ja.
Han satt... Alltså han blev omhändertagen på sån sätt.
Ja.
Och det sista han var att han dömd för misshandel. Något som han alltid nekat till.
I Tyskland?
Ja.
Ja. Men han åkte aldrig fast här i Sverige för någonting?
Nej, nej, nej.
Han skötte sig ändå, även om han hade en massa traumatiska grejer som gjorde att han inte fungerade.
Han var inte kriminell.
Han var inte det.
Och under tiden som han bodde hos oss, eller jag hade kontakt med honom, så pratade han att han ville åka till Tyskland.
Mm.
Och han började också idealisera Tyskland.
Mm.
Och jag sa till honom att det är inte som du tror. Allting har förändrats. Det var efter 5 år i Sverige. Allt har förändrats.
Mm.
Och han kom tillbaka sen. Otroligt besviken.
Men så är det väl ofta även för oss vanliga när man, ja, när man vänder tillbaka till sin ungdoms häftiga, ja, stad eller någonting sånt, så är det ju inte samma sak.
Nej.
Därför att tiden har förändrats.
Ja, visst.
Eller en ort där min mormor bodde. Det är inte alls likadant.
Ja.
Så att det är svårt.
Man kan inte resa i tiden.
Nej, man kan inte det. Nej. Jo, Margareta Bergli, det här är ju en fantastisk historia om ett, ja, det är väldigt bra titel på den här utställningen, Oberättat. Därför att det här är ingenting som vi pratar ju väldigt mycket nu om, ja, det judiska folket, mm, som det, mm, finns ju, eller palestinska folket, eller, mm, man pratar om olika folk. Men, och det är, jag vet att det har varit såna utställningar ibland, till exempel på Stureplan tror jag var, om romer, men, mm, det är några stycken, Kaldaras tror han heter, mm, några stycken som har försökt att lyfta det. Men, mm, väldigt få skriver ju böcker, mm, och gör filmer.
Mm.
För att det är därför vi vet så mycket om vissa, mm, människor. Därför, mm, de är duktiga på att dokumentera det. Så att det, vi ska ju uppmuntra folk att gå på den här utställningen. Tala om var den ligger, hur man åker dit.
Utställningen heter Oberättat, om Sinti och romer och förintelsen.
Så var det.
Och den ligger på museet om förintelsen, som har lokaler nu i Bonnierhuset.
Och Bonnierhuset ligger var?
Ligger på Torsgatan, så man åker till Sankt Eriksplan.
Bra där.
Och går ner till Bonnierhuset. Det är ju inte långt.
Nej.
Och det ligger vägg i vägg med Bonniers konsthall.
Jättebra. Har du foto någonting på Eugen som från den tiden han bodde hos er?
Något har jag nog.
Ja, så, ja, vi kan se hur han ser ut. För jag såg att det, ja, fanns foton även på det här. För jag, ja, googlade lite grann på honom, hans bok.
Det är så att när de var hemma och intervjuade mig, mm, från museet, så fick de allt material. Så allt finns arkiverat på museet.
Det var ju bra.
Ja, mm, och där, då gav jag alla foton.
Mm.
Också foton. Det var ju väldigt roligt att... Det är 4 öden man...
Aha, man berättar om 4 olika öden.
Ja, och jag var en av givarna.
Aha.
Men annan givare, där såg jag att det var släktingar till mina elever. Klick. Så att det var väldigt spännande på utställningen, för där fanns mina elever också.
Roligt.
Ja.
Tack så mycket, Margareta Bergli, för att du kom hit och att du är en kvinna som är engagerad. Du är en ålder av vad då?
83 år.
83. Jag hoppas att alla 83-åringar är så här vitala som du är och bryr sig så mycket om andra människor. Tack för att du kom hit.
Tack för att komma.
Och jag som har haft det här intressanta samtalet med Margareta, jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.